Hej, några nya ansikten, så jag kanske säger någonting om mig själv. Halinus, du är en gammal vän. Så glömsk kan inte bli den. Jag heter Jonas och är med i församlingen här i Ekumena kyrkan Västra Gotland och har varit born and raised, men tillbaka, ja, nu är jag inte tillbaka längre, utan det är vi bott här i 6 år nu. Så att nu är vi liksom fast här, håller jag på att säga. Och jag brukar predika någon gång i månaden så där i vår församling, och nu när Stina är föräldraledig så har jag fått hoppa in kanske lite mer än vanligt. Och nu är det ju äntligen pingst. Pingst på snäckan, som det hette förr i tiden. Då hade vi lite större satsning här med talare och musik och så. Men det är ändå en pingst på snäckan idag. Och pingst är ju en sån där tid mitt i. Det är liksom, ja, varken vår eller sommar. Det är liksom varken semestertid eller termin. Och det är ju en tid av liksom avslut och sammanfattning och skolavslutningar och utvärdering av terminen som ligger bakom. Men det är också en tid av att börja något nytt. Sommaren ligger framför och allt står i blom och allt är så där livskraftigt, ungdomligt och ystert. Man pratar ju om hänryckelsens tid, att det är, och det har ju att göra med såklart pingstdagens drama i apostlagärningarna. Men det är ju också att hela naturen är i hänryckning och på gång på något sätt. Så det finns ju en blandning av den här tröttheten efter intensiva våren och arbetet. Men också en förväntan inför sommarens vila och sommarens äventyr. Och på samma tema som den här mitt i-känslan är, så är också pingst avslutet på kyrkoårets höjdpunkt. Påskens drama som förbereddes genom fastans väntan och bön, där Jesus död och uppståndelse stod i centrum. Och sen att den förankrades genom att Jesus visade sig för lärjungarna och därefter lyftes upp i Kristi himmelfärdsdagen, där vi fick uppmärksamma det. Lyftes upp till Gud, och fram till idag så har vi väntat på att hjälparen ska komma, som också var den utlovade. Det är liksom ett avslut, en sammanfattning av det här skeendet i historien som ändrade allt. Som tog besegrade döden och som liksom gav oss ett hopp om det som ligger framför. Evighetens ljus som vi sjöng om i O store Gud i det sista versen. En förväntan på Guds vår som också gör oss varse om att vi behöver en hjälpare för att klara att gå mot det här evighetens ljus som vi ser framför oss. Och jag har satt rubriken just hjälp och hopp på dagens predikan. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle liksom lämna apostlagärningarna idag. Så ni som hade förväntat er att få höra om tungor av eld och den här dramat på pingstdagen, ni får hem och läsa era biblar. Men jag ska ta utgångspunkt i den gamla testamentliga texten från Joel. Men jag ska också läsa evangelietexten ifrån Johannes om hjälparen som ska komma. Men vi börjar med att läsa från Joel, det andra kapitlet, den 27-28 versen. Nej, 28-29 versen. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar och era unga män ska se syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Joel var ju en av små profeterna som levde i en tid då det beskrivs som att det hade liksom, den inleds med att en stor naturkatastrof hade inträffat. Det var en naturkatastrof i form av en gräshoppsinvasion. Det kanske är ingenting som vi liksom är med om varje dag. Men det hade påverkat otroligt mycket, och antagligen kan man tänka sig hade liksom alla allt spannmål blivit uppätet och att det var hungersnöd av den anledningen. Och till följd av det så hade det nog blivit en ekonomisk kris, men också, det var också en religiös kris beskrivs det. Förvirring och fanns ingen riktigt ledare heller i Israel under den här perioden. Och profetens roll i egentligen i alla profeterna var ju att både ge en vision om framtiden, alltså förutse framtiden, där vi kanske också vanligtvis tänker när vi tänker profetior. Men det var också att framförallt att uppmana till omvändelse. Till att se Gud, till att vända sig till Gud där i en värld där Gud glömts bort. Och jag tänker att precis som på Joels tid så kämpar vi med naturkatastrofer. Vi kämpar med ekonomiska kriser. Jag läste till exempel att vi har ju den här extrema fattigdomen och att 1% av världens befolkning äger hälften av jordens tillgångar. Det kan man prata om en ekonomisk kris och en fördelningskris. Vissa profeter är mer obekväma och aggressiva i tonen och det kan vara lite tungt att läsa de gamla profeterna. Men jag älskar den här profetian för att den ger så mycket hopp. Och för det första så beskriver den att Guds ande är för alla. Den är inte bara för de som var profeter, som var mer brukligt under gamla testamentets tid. Guds ande kom till vissa som också fick förmedla till andra då vad Gud sa. Den var inte bara för Israels folk, för det Guds utvalda folk. Det var inte bara för de fria, utan det var också för slavarna. Och om vi översätter det till vår tid så är det inte bara för de som är i kyrkan, eller de som är goda, eller de som har levt ett bra liv, utan det är för alla, precis för alla. För det andra så beskriver den här profetian att genom anden får vi möjlighet att profetera. Vi får möjlighet att drömma, vi får möjlighet att se syner. Det var ju en viss uppdelning där, om det var unga eller gamla som skulle se det andra eller det ena. Men jag tänker att det är nog mer ett uttryck för att det är alla. Och där tänker jag så här att det kanske vi är mer eller mindre vana vid att liksom höra Gud eller uppleva Gud eller se de här drömmarna eller synerna. Men framförallt är det att, tänker jag, och det gör vi på lite olika sätt beroende på vilken person vi är, tror jag också. Det är att förstå världen utifrån Guds perspektiv. Det är att drömma Guds drömmar. Det är att låta anden leda oss. Det är att se världen ifrån Guds perspektiv. Och uppmana till att komma ihåg Gud i en värld där Gud ibland glöms bort. Och att uppmuntra till att det finns en kärlek större än det vi ser. Och att vara profet i vår tid, det är ett av kyrkans uppdrag. Eller kanske det är uppdraget. Att vara en motkraft till hopplöshet och uppgivenhet. Till meningslöshet och våld. Att trots allt visa kärlek. Att trots allt visa hopp. Att trots allt verka för fred. Och där behöver vi inte alltid ha tungor av eld. Utan att vara profet, det är att peka på Gud. Genom våra liv och genom det vi också har upplevt av Gud i våra liv. Nu ska vi ta oss från det här liksom omvändelsen och framtidsvisionerna och hoppet till den där kvällen i den övre salen. Där lärjungarna hade träffats för att äta, för att dela brödet och vinet som vi också ska göra så småningom här idag. De hade hört och till viss del förstått att Jesus var något mer än en lärare, något mer än en profet, att han faktiskt var Guds son. Men hade de verkligen förstått? Hade de liksom med hela sin varelse, med hela sin person verkligen förstått? Och vi kommer in i dramat efter att han har tvättat deras fötter. Han hade beskrivit att de skulle älska varandra. Han hade gett dem den sammanfattningen av alla buden. Att ni ska älska Herren din Gud och ni ska älska varandra. han, sonen, hade beskrivit faderns kärlek och hur han beredde en plats för dem i evigheten. Så där kommer vi in i dagens evangelietext som vi ska läsa ifrån Johannes 14, 15 versen till den 21. Jesus sa: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare. Och han ska vara hos er för alltid, sanningens ande. Världen kan inte ta emot den eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Jag ska inte lämna er ensamma utan jag ska komma till er. Ännu en kort tid, sedan ser världen mig inte längre. Men ni ska se mig eftersom jag lever och ni kommer att leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min fader och att ni i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller dem, han älskar mig, och den som älskar mig ska bli älskad av min fader och jag ska älska honom och visa mig för honom. Så lyder det hela evangeliet. Jesus inleder här med nyckeln för att kunna se Gud. Om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Det är just det här kärleksflödet mellan Gud och människa. Det här nya budet, att ni ska, eller inte det nya budet utan snarare sammanfattningen av buden. Att ni ska älska mig, ni ska älska varandra och ni ska älska mig. Och i det sammanfattas egentligen allting det vi behöver göra. Fredens och barmhärtighetens väg. Men det är ju kanske bland det svåraste som finns. Att älska sin fiende. Att älska varandra också. Och att älska Gud som vi då kanske inte alltid ser och upplever. Och kanske inte alltid förstår. Men då kommer han till det att han sänder en annan hjälpare. Han förstår det. Ni kommer inte lösa det här, utan ni behöver mig. Ni behöver min ande. Sanningens ande. Och då kan man fundera på, vad är då sanningen? Jo, jag tror och att sanningen är sanningen om dig. Att sanningen om dig är att vi är inte bara kött och blod som föds, lever och dör. Utan sanningen om oss är att vi är Guds avbild. Att vi är det som så otroligt vackra som Gud har skapat för att på något vis befolka världen och att förvalta världen. Thomas Andersson, vi som är ute på kyrkturné just nu, som också kan jag rekommendera att han kommer till Domkyrkan och han kommer till Vamlingbo kyrka här under sommaren. Han har ju uttryckt i en sång som jag kom att tänka på när jag förberedde den här predikan. Det ska tydligen vara en av hans äldsta som han skrev till och med tillbaka på 80-talet. Han beskriver en hemkomst, en känsla kanske av nostalgi men också en förankring i en tillvaro där vi ibland kan känna oss som främlingar. Och slutet av den sången som heter just Sanningen om dig. Den går så här: och alla somrar de far som en rysning genom dig. Det är härifrån du kom, det här är sanningen om dig. Och nu ser du honom klart och du ropar hans namn. Och han springer emot dig, hoppar upp i din famn. Ta och lyft honom så högt att han ser världen bortom byn. Säg att livet bara börjat, ta det svarta ur hans syn. För att kunna se framåt, för att kunna se den där världen bortom byn och för att liksom det här svarta i vår syn, att vi inte har liksom ser klart, om man säger så, så behöver vi hjälparen. Hjälparen tar det svarta ur vår syn så att vi ser den här världen bortom byn. Så fullkomnar pingstdagen Guds räddningsplan. Genom att ge oss hjälparen. I brytpunkten mellan arbetet och ledigheten. i brytpunkten mellan en lidande värld och en upprättad evighet, i brytpunkten mellan det vi ser och den större verkligheten. Så sanningens ande hjälper oss att se sanningen om oss själva och om världen. Att den är så oändligt vacker trots allt. Sanningens ande drar oss in i det kärleksfält som den treenige dansen mellan Fadern, Sonen och Anden utgör. I det kärleksfältet så finner vi vila, vi finner hopp och vi finner riktning. I det fältet räddas världen när fler dras in i kärleken. Så är Guds enkla men geniala plan. Vi ber. Tack Herre för pingsten. Tack för den heliga ande. Tack för att du i den här tiden mellan på något vis din frälsningsingripande genom korset och uppståndelsen har sänt oss hjälparen för att vi ska kunna navigera, för att vi ska kunna vara i den här världen som på så många sätt är så trasig, Herre. För att kunna se framåt mot det ljus som du har tänt i evigheten. Som vi får smaka av i mellanåt, Herre. När vi får fira gudstjänst, när vi får sjunga, när vi får be. När vi får möta en medmänniska eller när vi får sitta ner och dricka en kopp kaffe tillsammans med någon vi tycker om, Herre. Så utrusta oss med din hjälpare så att vi kan älska den här världen till dig, Herre. Ge oss hopp och ge oss hjälp. Ber vi om i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.